Brinnande livet. En bok skriven av Nobelpristagaren Alice Munro i en uppläsning av Katarina Evelöv, utgiven av A Nice Noise.
Att nå Japan. När Peter väl hade burit ombord resväskan på tåget verkade han angelägen att inte vara i vägen, men inte att ge sig av. Han förklarade för henne att han bara var orolig att tåget skulle börja röra på sig. Han stod ute på perrongen, nedanför deras fönster, och vinkade. Log och vinkade. Leendet mot Katie var vidöppet, soligt, utan minsta förbehåll. Som om han trodde att hon för alltid skulle fortsätta vara fantastisk i hans ögon och han i hennes. Leendet mot hustrun verkade hoppfullt och fyllt av förtröstan, samtidigt som det på något sätt var målmedvetet, inte lätt att beskriva, kanske omöjligt. Om Greta hade sagt något sånt skulle han ha svarat, inte löjlig. Och hon skulle ha hållit med honom och tyckte att det var onaturligt för människor som träffades dagligen, ständigt och jämt, att överhuvudtaget ge sig in i förklaringar. När Peter var liten hade hans mamma burit honom över bergen, vars namn Greta aldrig kunde minnas, på flykt ur det sovjetiska Tjeckoslovakien mot Västeuropa. De var förstås inte ensamma. Peters far skulle ha följt med, men tvingades lägga in sig på sanatorium strax före den dag då de i hemlighet skulle ge sig av. Och det var tänkt att han skulle komma efter, men istället hade han dött. Jag har läst såna berättelser, sa Greta när Peter berättade det för henne första gången. Och hon förklarade hur spädbarnet i berättelserna börjat gråta. Att man alltid varit tvungen att kväva eller strypa barnet så att ljudet inte skulle äventyra hela det illegala sällskapet. Peter sa att han aldrig hade hört något liknande. Och han ville inte säga vad hans mamma skulle ha gjort under sådana omständigheter. Det hon gjorde var att ta sig till British Columbia, där hon förkovrade sig i engelska och blev lärare på high school-nivå i något som då kallades kontorskunskap. Hon uppfostrade ensam Peter och lät honom gå på college, och nu var han ingenjör. När hon kom hem till deras lägenhet och senare till deras hus satt hon alltid i vardagsrummet och kom aldrig ut i köket om inte Greta bad henne. Sådan var hon. Att inte observera saker och ting var något som hon satte i system. Inte observera. Inte lägga sig i. Inte komma med goda råd. Även om hon var långt överlägsen sin svärdotter i allt som hade med hushållet att göra. Dessutom gjorde hon sig av med lägenheten där Peter hade vuxit upp och flyttade in i en liten etta som bara rymde en bäddsoffa. Så att Peter inte skulle kunna åka hem till mamma, retade Greta. Men svärmodern verkade bestört. Skämt plågade henne. Kanske hade det med språkförbistring att göra, men engelska var ju hennes språk nu, och också det enda språk Peter kunde. Han hade lärt sig kontorskunskap, fast inte av modern, när Greta studerade det förlorade paradiset. Hon skydde allting som var användbart som pesten. Det verkade som om han gjorde tvärtom. Med glasrutan mellan sig och med Katie som aldrig ville sluta vinka visade de upp den ena komiskt välvilliga eller tokiga minen efter den andra. Hon tänkte på hur snygg han var och hur omedveten han tyckte svara om den saken. Han hade en modernt borstig frisyr, särskilt typisk för en ingenjör. Och den ljusa hyn var aldrig flammig som hennes, aldrig fläckig av solen, utan jämnt solbränd, oavsett årstiden. Hans åsikter var besläktade med hyn. När de gick på bio...